får väl börja med att tacka för denna kupp. Tack i rätt ord. Ska vi försöka säga några ord till nästa söndag när vi möts här för arbetsdag såklart. Men tack. Jag tänker det i den typen av gästfrihet och generositet är väl karaktär för allt det som vi känner oss tacksamma för. Så tack till er båda. Tack för ord, för hälsning, för Grundtvig och cykelskydd. Ja, när det värmer. Verkligen. Det har varit, apropå fika då, som ju är mitt teologiska favoritbegrepp. Så har det här varit en vecka, och apropå titeln på den här predikan och innan vi läser, så har det varit en vecka av väldigt mycket bord, väldigt mycket samtal. Jag kommer återkomma till den där målningen av den tyske konstnären och prästen Sigurd Köder, en del av er kanske sett det. Vi har haft vänner från England på besök. Vi skickar iväg som församling Amanda imorgon. Hon åker till just den kommuniteten som de här vännerna leder. Så de han ses idag som en fin liten överlapp. Och det har varit mycket fika den här veckan. Mycket bord, mycket måltider, mycket samtal. Och igår fick vi vara på en fantastisk vigsel och bröllopsfest för Janne och Linnea som var fantastiskt. Mycket bord, mycket välsignelse och så. Och dit kommer vi gå idag, för jag har ju förmånen att ha en text från kyrkåret som handlar just om ett bord, om en fest och om ett hus. Så vi läser väl den från Lukas evangeliets 14 kapitel och så vers 15 och 24. Det ligger nog lite biblar framme tror jag på en del ställen, och en del av er går säkert till era telefoner såklart. Lukas evangeliet 14 från vers 15. Och då är Jesus mitt inne i en festmåltid hemma hos en farisé för övrigt. Så det här utropet vi börjar med är liksom mitt i ett annat samtal. Jag återkommer till det. Vi läser. En av gästerna som hörde detta sa till honom: salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Och Jesus svarade: en man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: välkomna, allt är färdigt. Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Vi vet hur det känns. En annan hade köpt 5 par oxar och jag måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa: jag har just gift mig så jag kan inte komma. Det var Janne det. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa: gå genast ut på gator och gränder i stan och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa: herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare: gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger att ingen av alla de som först blev bjudna ska få vara med på min fest. Vi ber. Kristus, tack att du bjuder in till ett väldigt bord som bara blir större, till ett hus som ska bli fullt, till en fest som aldrig kommer ta slut, fylld av glädje. Öppna våra ögon så att vi kan se hur alla de sakerna, bordet, festen, huset, finns där för oss och hela din skapelse. Amen. Här har vi alltså en liknelse om Guds rike. Alla liknelser Jesus berättar är om Guds rike. Vad är Guds rike? Eller det som i Matteus evangeliet heter himmelriket. Johannes skriver det mer på det personliga individplanet, så talar han om det eviga livet. Men de hänger ihop alla de där. De är nästan utbytbara mot varann. Vad är Guds rike? Jo, Guds rike, det kan man förklara på många saker, men så här brukar jag säga ibland. Guds rike är där och då Guds goda vilja sker. Oavsett var och genom vem. Det kvittar. Där är Guds rike. Alltså den nåd, det vi kallar för förlåtelse, försoning och fred i alla relationer. Och välmående för människa och skapelse händer. Där och då är Guds rike. Vi äger inte Guds rike. Vi dras till det, vi uttrycker det. Vad är då en liknelse? Det har vi också pratat om många gånger. Men vi säger det igen lite kort. Vad är en liknelse? Vad gör den? Ja, Jesus använde, precis som många andra lärare och så där, i sin tid och i sin kultur, så använde han liknelser som en genre för att undervisa och för att berätta. Och i grova drag så utgjorde liknelser, det är en slags, det är ju en genre som är ganska bred, så det finns väldigt olika former av liknelser. Men i grova drag så utgjorde liknelserna en tredjedel av Jesu undervisning om Guds rike. En tredjedel, det är rätt mycket. Så de var ett viktigt kommunikationsverktyg för dem. Liknelser var viktiga för att få fram vad han ville säga och berätta vem han var och hur det riket var, såklart. Och liknelserna syftade då till att hjälpa människor att föreställa sig en annorlunda verklighet än den de såg som normala, normerande. Ni vet det där, man traskar omkring och tänker, ja, så här är det och så här kommer det väl fortsätta vara. Då säger Jesus, nej, Guds rike är nära. Liknelserna används alltså för att locka fram, för att dra fram, ibland till och med provocera fram ett slags gensvar på den där verkligheten som Jesus beskriver som Guds rike. Då. Och gensvaret Jesus söker är det vi kallar för omvändelse. Okej, okay? Är ni med så här långt? Det är klassisk pedagogik. Omvändelse är det livslånga bytet av världsbild och av tankesätt, va? Och livsinriktning som hela tiden pågår. Det är inte alltid snabbt, det är inte alltid spikrakt, det är livslångt, men det pågår. Omvändelse. När Jesus talar i liknelser om Guds rike så vill han liksom peta på dig och säga, engagera dig med det här och vända om. Är det någonstans du behöver tänka om lite så att du kan lättare se Kristus och ge dig till hans ärende liksom. Så hur syns Guds rike i just den här liknelsen bland alla andra liknelser som Jesus använder om en massa olika saker? Vad säger den här liknelsen? Vad vill den säga? Ja, som jag sa innan, den här liknelsen är liksom den andra Jesus berättar vid ett bord på en och samma fest i ett och samma hus, och den framstående farisees hus. Det här är ett lite högstatushem. Och att det sker vid ett bord på en fest och i ett hus, ett högstatushus då, det är inte oviktigt. För vi ska gå via bordet, via festen och huset. Det är viktiga bilder om Guds rike för att liksom upptäcka vad säger den här om riket. Okej? Okay? Tack, Olof. Så i den här kulturen som Jesus levde i, mer än hos oss skulle jag nog säga, så var det så att om du delade en måltid med någon, om du delade bord med någon, framförallt en formell och lite upphöjd måltid som det här är hemma hos en farisé, så identifierar du dig med dem som du sitter till bords med. Alltså de som du bjuder till ditt hus, eller den du blir bjuden av. En farisé blir det hemma. Trevligt, det betyder att jag... Sådär, ni hajar. Och det bekräftar en slags gemensam identitet och status. Och de här inbjudna har ju tydliga högstatusmarkörer i Jesu samhälle. Det är folk som har råd att köpa en åker. Den är förmodligen ganska stor. Det är någon som har råd att köpa 5 par oxar. Det är någon som har ordnat bröllopsfester eller någonting kring ett bröllop som är så extravagant att de inte kan flyttas så att man kan gå på en middag. Så vi kan räkna med att de som hörde liknelsen, de känner igen de här karaktärerna från sitt eget samhälle väldigt tydligt. Även om det är karikatyrer, för det är en liknelse det här, så känner de igen dem. De är hemma i det här statussystemets markörer. Okej, det här är folk som är lite viktiga. Därför blir det ju chockerande för de som hör den här liknelsen, inte minst för den här festen. Kom ihåg, vi är hemma hos en farisé här. Det blir chockerande när de en efter en då lämnar ursäkter. Nej, men jag ska inspektera åkern eller kolla att oxarna gör det de ska, vad nu oxa gör, jag vet inte. Jag ska fixa med en överdådig bröllopsfest. Sådär. Man ber om ursäkt, alla utom en då. Han ber inte ens om förlåtelse det där. Det är lite ogint kan man tycka. Men därför är det också förväntat för lyssnaren som hör det här att världen reagerar med och blir arg. Det står att han liksom reagerar med vrede. Därför att de skämmer ju ut honom. Va? Nu har jag bjudit in er och så. Jag trodde att vi var på samma nivå, att vi var kompisar, att vi bekräftade varandra. Och så dissar de honom. Det är klart han blir arg. Och den där vreden är intressant. Vi ska återkomma till hur den här världen liksom omvandlar sin vrede och var den tar vägen. För det är ganska viktigt. Men först och främst, åhörarna då till den här liknelsen och vi, tänker jag. De lär sig nu när de hör det här, eller påminns i alla fall rejält, om ett nytt sätt att känna igen var Gud och var Guds rike finns i den här liknelsen och i världen. Det här är viktigt, va? Jesus har ju alldeles nyss vid precis samma bord, på precis samma fest, gjort en liknelse om att välja ödmjukhet, om att han talar om att välja platsen långt bort från honnörsbordet, längst ner. Och han avslutar med att förklara liknelsen för världen som är en farisé så här, citat: när du bjuder på middag eller någon annan måltid, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar, av statussymbolerna igen, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du ska ha en fest, bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Salig är du då. Och så kommer den här kommentaren vi läste i början. Salig den som är bjuden till festen i Guds rike. Och så börjar Jesus berätta det här. Vad betyder det här? Jo, det betyder att Gud identifierar sig med de som inte har någon status. Mm. Och det stör åhörarna. Om ni ihåg vad liknelserna skulle göra, skulle peta på oss, locka oss, men ibland provocera oss lite grann. Vad menar han egentligen? Det är inte viktigt då. Gud identifierar sig med de statusmässigt lägsta och det stör åhörarna, det stör oss, det stör mig i alla fall. Som innerst inne önskar en plats, åtminstone i utkanten av högstatusbordet lite grann, och som arbetar väldigt hårt för att förtjäna den där platsen, eller kanske ännu mer för oss, arbetar väldigt hårt för att det inte ska se ut som att vi arbetar väldigt hårt. Förstår du vad jag menar? Sån är jag i alla fall. Nej, men jag bryr mig inte. Klart jag bryr mig. Jag vill att folk ska tycka om mig. Särskilt folk som är lite finare än vad jag är. Lite bättre. Sådär. Men det visar sig att Gud struntar i status. Det var ju surt. Men det gör Gud. Gud struntar i status precis som den Jesus som berättar den här liknelsen. Och precis som den Jesus som förhöll sig till människor på ett sätt. Tänk på, det finns många berättelser om människor Jesus delar ett bord med. Människor som var lite dodgy det här. De var lite på utkanten. De var lite brottslingar ibland. Han åt med dem. Så Jesus antyder om den här liknelsen genom att vara den han är, att Gud är lika. Att Guds rike är sånt. En Gud som struntar i status så pass att Gud hellre klättrar längst ner på statusstegen. Så här gör jag. Det betyder att det här är också en liknelse om det vi kallar för inkarnationen. Det kommer ett fint ord. Det vill säga att Gud blir människa, stiger ner och går in i djup solidaritet med världen och människan, precis som den är och som vi är. Mitt i all vår arrogans eller statusjakt, om det är det som den här liknelsen verkar handla om det är vår oförsoning, vårt våld, vårt självförakt, all vår svaghet, allt vårt trassel, Guds ödmjukhet är sån att Gud inte vill vara hög status och istället identifiera sig med de lägsta, och där har vi alla varit, eller med det lägsta i människan. Och det behöver vi alla inom oss. Okej? Okay? Inkarnationen, Jesus Kristus, Immanuel säger vi under jul och advent, Gud med oss. Det är så det ser ut. Och det är ju så världen i berättelsen omvänder sig och omvandlar sin vrede. Va? Sån är Gud. Gud är som världen som säger i början, välkomna, allt är färdigt. Och så visar det sig för världen och för oss att det betyder inte bara högstatusmänniskorna, utan det betyder alla de där han kallar in från vägen. Va? Han omvandlar sin vrede på det viset. Så liknelsen bjuder in oss, lockar oss, provocerar oss att identifiera oss med den Gud. Så frågar jag mig själv när jag var på att läsa den här liknelsen och satt och förberedde detta förra veckan, för att den här veckan har jag haft annat att göra. Vad gör den här liknelsen med mig egentligen? Vad gör det med min statusjakt? För den finns ju där. Min längtan efter en bra position. Vad gör det med min vrede när folk dissar mig? Vad gör det med mitt bord, med min fest, med mitt hus, om man använder de bilderna? Ja, det ska jag ta med mig. Så bordet och festen, men bordet och huset är oerhört starka bibliska bilder, ofta använda för den gästfrihet som Gud ger, faktiskt den gästfrihet Gud är. Bägge de bilderna, bordet och huset, är viktiga även i den här liknelsen, det förstår vi ju. I liknelsen när världens inbjudan avböjts så hör vi ju världens tjänare säga, ännu finns det plats. Då sa man till sin tjänare, gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Och då är vi det här konstverket. Sigurd Köder har gjort många nattvardskonstverk och alltid är det någon som sitter som värd vid ena kortändan av bordet. Vi ser honom med bröd, med vin och med hål i händerna, spikhål. Det är Kristus som bjuder in. Det är hans bord, det är hans hus, det är hans fest, för det står en ros på bordet. Jag gillar den här talaren, för jag har inte försökt undersöka backstory alls särskilt mycket, men vilken blandad skara. Det är någon som verkar lite tilltuffsad och skadad, det är bandagen, tanden, det är någon kvinna som verkar vara kodad som en prostituerad, om du nu förlåter mig den tolkningen. Sitter en pajas längst bak, sitter bevisligen en student, en lärd man, sitter någon som verkar ha något att dölja, som skäms lite. Sitter den som tittar rakt in. Det sitter flera stycken som tittar rakt in. Någon som inte vågar titta in i Kristi ögon. De sitter ändå kring bordet, förstår ni. Mitt hus ska bli fullt. Mitt hus ska bli fullt. Mitt hus ska bli fullt. Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit. Dörren är öppen. Den är inte stängd. Vem vet var bordet tar slut. Det kanske blir större. Händerna är utsträckta. Kristus bjuder in till bordet. En berättelse jag har delat några gånger, en man som heter Janne, inte den Janne, nu har vi dissat honom nog. Som vi lärde känna i Malmö för många, många år sedan. Och han var missbrukare, han var hemlös, han var en bluffmakare, han var en stor langare av heroin. Det var en riktig skitstövel, men vi lärde känna honom. Och stöttade honom lite naivt, så unga vi var, med pengar och med mat, och följde med honom till behandlingshem som man sen hoppade ut genom fönstret från och allt sånt där. Och en gång så bodde han hemma hos oss och sa han, ja, men jag ska in på behandlingshem imorgon, men jag behöver bo någonstans säker. Så okej. Och sen så hoppade han ut genom vårt vardagsrum, fönster mitt i natten, och tog med sig en massa grejer. Så där. Det var inte första gången. Då blev jag lite arg, som man blir. Jag har bjudit in till fest här. Och så gör du så här. Jag tyckte jag var duktig, förmodligen. Jag var jättemycket stolthet till det. Och så gick det ett tag, och det gick ganska långt tag. Jag tror vi träffades till och med och pratade och allt sådär. Vår relation var sårig, men den fortgick. Men så ringde han, hade stagat upp sig lite. Han ringde inte, han skickade ett sms. Han var nämligen kock i sitt yrkesliv. Så nu har jag en lägenhet som jag får dela med någon. Jag skulle hemskt gärna vilja att ni kom hem, så jag fick bjuda er på mat. Jag svarade aldrig på det sms:et. Alltså, det kostar på att bordet är större, därför att ibland så vänds öppningen mot mig. Och då vill jag inte. Eller mot dig. Ni fattar poängen. Gud kan inte låta bli att vilja fylla huset och vidga bordet. Men det är vi som behöver omvända oss till det. Ständigt och jämt. Världens vrede triggas ju först av att folk dissade inbjudan. En enorm statusförlust och en skam för den här världen. Men genom det så avslöjas det ju liknelsen att alla är välkomna till festen. Till bordet. Alla är välkomna till huset. Och att Guds gästfria, slösaktiga kärlek och gästfrihet till sist är det enda vi har. Det är det enda vi får. Men det räcker ganska långt. Det är inte vår status, det är inte vår duktighet, vår renhet, att vi är rätt, att vi gör rätt, tänker rätt, säger rätt. Guds gästfria, slösaktiga kärlek är det sist det enda vi har, därför att det Gud ger. Det är det han ger. Och ger och ger och ger och ger och ger. Festen ska bli större, huset ska bli större, det ska bli fyllt. Bordet växer. Vi slår dit nya plankor om det kommer fler gäster. Det är det som liknelsen lockar och uppfordrar oss att omfamna och brottas med. Det är det riket, va? Det är den guden som ivrigt och tålmodigt väntar på vårt ja. Och när vi gör det, när vi säger ja, om det är med övertygelse, om det är med tvekan, om det är med liksom viskande, darrande röst eller med, som ett desperat rop, ja, vet jag, då upptäcker vi att festen har börjat, som den stora teologen Thomas Ledin en gång sa. Oavsett din eller min upplevelse av det, om ni tycker den är för formell, rituell eller om den är helt underbar, så är ju nattvardsbordet en del av vår gudstjänst som står där som en påminnelse om hur Gud hela tiden bjuder in. Så tänk på det bordet när ni kommer till det här bordet idag. Kanske är du någon av de karaktärerna, kanske är du någon av dem som inte syns, som inte har hunnit dit ännu, eller som har smygit undan i ett hörn och känner jag får nog inte plats här. Får du visst. Oavsett din eller min upplevelse av det, så är nattvardsbordet en del av vår gudstjänst som står där som en påminnelse om hur Gud bjuder in. Som gästen säger till Jesus, som vi snart får säga tillsammans, va? Ungefär, salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Så är det för mig, så har det varit för mig, så har det varit för Anna. Det här är vårt bord, det här är vårt hem, det här är ditt bord, det här är ditt hem. För att det är Guds. Okej. Ska vi be. Kristus, tack för det som tröstar oss i den här liknelsen, för det som drar i oss och uppmuntrar oss och kanske knuffar på oss lite grann. Tack för ditt bord. Tack för din fest. Tack för ditt hus. Tack att du välkomnar oss idag med öppna armar dit på det sätt vi behöver det. Amen.